Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Vi fortsätter att läsa från kitab Bulugh al-Maram av al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani. Och vi fortsätter i kapitlet om renlighet, i kapitlet om tayammum. Och vi kom till den andra hadithen i det kapitlet, hadith Ammar bin Yasir. Har vi någon som kan läsa? Hadith 139. Ramjar, varsågod.
Bismillah. Hammar ibn Yasir, radiyallahu anhu, sa: Profeten sallallahu alaihi wa sallam skickade mig på ett uppdrag. Jag blev junub och jag fann inte vatten, så jag rullade runt på jorden så som ett djur rullar runt. Därefter kom jag till profeten sallallahu alaihi wa sallam och berättade för honom om det. Han sa: Det skulle ha räckt att djupa så här med dina händer. Sedan slog han med sina händer på jorden en gång och strök vänster handen på höger handen samt händernas utsidor och över ansiktet. Överensstämd och ordföljden är muslims.
Och Bukhari?
Och en rapportering hos Bukhari. Han slog med sina händer på jorden, blåste i dem och strök dem sedan över hans ansikte och händer.
Namn. Hadith Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir radiyallahu anhu är en ny sahabi. Och han är Ammar bin Yasir ibn Amir Abu al-Yaqdan. En av de sahaba som blev muslimer tidigt under Mekka-epoken. Tillsammans med sin far och hans mor. Och de var från de sahaba som fick lida mycket tortyr och förföljelse av al-Mushrikin, al-Kuffar i Mekka. Så pass att profeten Ali Islam gick förbi när de torterades och han säger till dem: Sabran ala Yasir, ha tålamod Yasirs familj, för inna maw'idukum al-janna, för eran yani slutdestination är paradiset. Allahu musta'an. Och profeten Ali Islam sa också till Ammar då han kommer in till profeten Ali Islam, han säger till honom yani välkommen, eller välkomna, marhaban bit tayyib al mutayyib, yani välkommen med den rena som har yani renats, yani denna förträffliga och unika person. Och Ammar bin Yasir dog år 37 hijri i slaget om As-Saffin radiyallahu anhu. Han nämner Ammar bin Yasir denna berättelse om ett tayammum, och det är kanske bland de starkaste bevisen som beskriver hur tayammum ska utföras. Och Ammar bin Yasir radiyallahu anhu nämner här då att han var på en resa och han fick en våt dröm, eller han blev junub på något sätt och skulle då göra ghusl, men det fanns inget vatten. Så han kände till att det finns något som heter tayammum, att man kan rena sig med jordens yta. Han kände till al-hukum, själva bestämmelsen, men han känner inte till al-kayfiyya, hur den ska utföras. Han vet bara att tayammum ersätter wudu, ersätter ghusl. Och tayammum är att man renar sig med jordens yta som Allah har sagt. Men hur gör man? Det visste han inte. Och då gjorde han qiyas, analogi. När han jämförde tayammum med ghusl. Han tänkte att jag behöver göra ghusl. Och ghusl är att man tvättar hela kroppen. Så han rullade sig i sanden. Rullade hela kroppen i sanden så att sanden kommer på hela kroppen. Det var hans ijtihad. Det var det bästa han kom fram till. Och då kommer han sen till profeten alaihissalam och berättar om vad han gjort. Och då så lär profeten alaihissalam honom hur han skulle ha gjort egentligen. Taib. Genom att illustrera, genom att slå händerna i marken en gång. Och sen stryka över bakre handen och ansiktet. Och i andra hadithen tvärtom, ansiktet och sen bakdelen av händerna. Taib. Nam. Mashallah, den här hadithen är full av lärdomar. Den lär oss att tayammum är något som ersätter el-wudu och el-ghusl. Vi har ju nämnt att det finns två sätt att rena sig på i islam. Och ett av dem är wudu. Eller rena sig med vatten. Och där finns det två. Det är wudu eller ghusl, eller hur? Och har man inte tillgång till vatten så går man över till ett tayammum. Okej? Och vi kommer att prata mer om när man kan göra tayammum. Och för de som inte var här förra veckan, ni vet alla vad tayammum betyder? Tayammum, att rena sig med jordens yta. Har du inte vatten så gör man tayammum. Du slår händerna i marken och stryker över. Okej, det är då tayammum. Och det är jätteviktigt att känna till. För som vi kommer att nämna, det är inte bara om man inte har vatten. Det är kanske när man har vatten men inte kan använda vatten. På grund av en sjukdom, brännskada, man har opererat sig eller inte kan röra på sig och liknande. Då kan det vara tillåtet att göra tayammum. Så det är jätteviktigt att känna till. Och det finns också, tyvärr, vissa som tar för lätt på tayammum. De gör tayammum trots att det finns vatten. På grund av stress och liknande saker. Det är inte heller tillåtet. Så det kommer vi inshallah fördjupa oss i. Idag, då vi inshallah kommer försöka hinna färdigt hela detta kapitel. De haditherna som är framför oss. Hadithen lär oss också hur man utför tayammum. Och det är som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen. Att man slår händerna i marken. Och att man sen stryker över sitt ansikte och baksidan av händerna. Och det finns här två sätt som nämns i dessa hadither. Och som Sheikh Abdul Mahsin säger att båda sätten går. Det första är att du slår händerna i marken en gång. Och sen att du stryker över ansiktet. Och vad du kan göra om det fastnar sand på händerna och du inte vill gnugga det i ansiktet. Att du blåser bort det. Du blåser bort den överflödiga sanden i händerna. Eller borstar bort det helt enkelt. Jenny, för att tayammum är inte att du gnuggar in sand i ansiktet. Det är inte tayammum. Utan det är bara att du slår händerna i marken. Och sen stryker de över ansiktet. Och är det för mycket sand så får du borsta bort det. Eller blåsa bort det. Så ansiktet, och här säger Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, hela ansiktet. För vissa, han säger, de stryker över typ näsan och kinden. När man säger ansiktet så menar man från hårfästet ner till hakan till öronen. In allting ska omslutas eller ska omfattas av att stryka över ansiktet. Och sen stryker man över baksidan av handen till handleden. Inte längre än handleden. Okej? Man ska inte stryka upp till armbågen utan bara till handleden. Det andra sättet är att du slår händerna i marken och sen stryker på baksidan av handen och sen ansiktet. Så att du kan göra båda. Ansiktet först eller ansiktet sen. Okej, båda är korrekta. Och vissa ulema säger att stryka över ansiktet först är bättre. För att det är det som alla nämner i Koranen. Okej, men båda funkar som det framgår av dessa hadither. Vi lär oss också av hadithen att man slår i marken en gång. Och stryker över ansiktet och händerna en gång. Och det är inte någon process som ska repeteras. Och att repetera det blir till och med fel. Om en person stryker över ansiktet två gånger till exempel, då blir det fel. Det blir tanattur. Det blir överdrift i religionen. Hadithen bevisar också en annan viktig sak. Och det är att den här sahabin Ammar bin Yasir radiyallahu anhu var på en plats och en situation där han behövde yani ett snabbt beslut. Han behövde komma fram till ett utslag. Yani, vad ska han göra? Han är junub, finns inget vatten, han kan inte göra rusul. Vad ska han göra? Och då gjorde han det som kallas för ishtihad. Ishtihad, att man försöker komma fram till sanningen genom att granska de bevis som man kan. Okej? Okay? Så han gjorde ishtihad och rullade sig då i sanden, vilket inte var det man skulle göra, men han gjorde det. Okej? Okay? Och profeten alaihissalam sa inte sen till honom, du gjorde fel, ta om din bön. Ja? Och här nämner ulema en jätteviktig princip. Och det är att en person som är okunnig gör någonting felaktigt efter att ha gjort ishtihad inte behöver ta om den här gärningen. Okej? Okay? Och samma sak, hadithen om mannen som bad slarvigt. Han kommer in i moskén och han ber snabbt. Han har inte lugn i momenten. Yani går ner och går upp. direkt ner sujud. Han är inte lugn. Han ber jättesnabbt. Och då säger profeten Ali Islam till honom, gå tillbaka och be. Du har inte bett. Okej? Okay? Ta om bön. Och mannen säger sen efter tredje gången, jag kan inte bättre, lär mig. Så han lärde honom hur man ska be. Men han sa inte till mannen, ta om alla dina gamla böner. För det man förstår av hadithen är att han har bett så här hela sitt liv. Kanske hundratals böner, tusentals böner. Men han blev inte beordrad att ta om alla böner. Och då säger ulema som Ibn Taymiyyah att han är ursäktad. Yani för tiden har gått ut för dessa gamla böner. Han behöver inte ta om dem. Och han gjorde det han visste. Det han trodde var rätt. Då är inget klander på honom. Men den bönen han fick ta om, det var den som det fortfarande var tid för. Så en person kommer in här och har bett Isha fel. Då säger vi till personen, ta om din Isha. För det är fortfarande tid för Isha, eller hur? Men om han säger, jag har bett så här i 10 år. Khalas. Afa Allahu amma salaf. Allah förlåter det som varit. Okej? Okay? Samma sak en person som trodde att Qibla ligger ditåt. Mecca ligger ditåt. Ett fel håll. Och han ber ditåt. Han har kollat kompass. Han frågade någon som sa, Mecca ligger ditåt. Han försökte, han frågade och han använde kompass. Kompassen visade fel och han bad ditåt. En hel månad. Och så kommer han och säger, men Mecca är ditåt. Ska han be om alla böner? Lä. För han gjorde det han kunde. Han försökte. Men en person som bara är på jobbet, så bara jag ska be, spelar ingen roll. Jag ber åt vilket håll som helst. Han kollar ingen kompass, han frågar inte. Han försöker inte veta vart norr, söder ligger. Han bara ber åt var som helst. Är hans bön korrekt? Nej. Ska han ta om den? Ja. Eller man säger till och med om han bad åt rätt håll, han ska ta om den. För han måste försöka veta vart Qibla ligger. Okej? Okay? Och sen om det blir fel, kallas. Alla förlåter. Okej? Okay? Samma sak, det kommer en kvinna till profeten a.s. och hon hade oregelbundna blödningar. Under långa perioder. Och då ska man ändå be. Det är inte menstruation. Men den här kvinnan bad inte. Och sen när hon fick veta att det är en annan bestämmelse om man ska be. Han sa inte till henne, ta om dina böner. Det är också samma bestämmelse. Okej? Okay? Och det är en jätteviktig princip att känna till. Och det underlättar mycket. Om det kommer en ny muslim som det visar sig att han har gjort fel under en lång period. Så behöver du inte säga till honom, ta om alla böner. Ta om all din fasta. Ta om hit och dit. Utan khalas, du är förlåten. För det som har varit. Du gjorde det du visste. Och det du trodde var korrekt. Nej. Och hadithen bevisar också en annan sak. Det är att ett sätt att lära ut på är det visuella sättet. Där man inte bara visar teoretiskt genom ord. Utan man också visar i praktiken hur man gör tayammum. Nu jag kan sitta och säga tayammum är att göra så. Men det blir ännu enklare om man gör tayammum, gör det på det här sättet. Så slår. Till exempel. Eller då har ni sett hur jag har gjort tayammum. Kanske enklare att komma ihåg än en mening, två meningar, tre meningar. Eller hur? Och profeten Ali Sattasalam brukade ofta lära ut på det här sättet. Det visuella sättet. Han stod på minbar och visade hur man bad. Han visade hur man gjorde wudu och liknande saker. Så att det är ett jättebra sätt att lära ut på. Att visa då visuellt hur man gör i praktiken. Och hadithen bevisar också hur enkel islam är. Att islam är en enkel religion. Att en person är på resa, han behöver inte rulla sig i sanden. Utan han behöver bara slå händerna i marken och göra tayammum. Det spelar ingen roll om han behöver göra wudu eller ghusl. Tayammum ersätter båda. Nej. Då vi går vidare till nästa hadith. Vem läser? Hadith Abdullah bin Umar.
Ibn Umar radiyallahu anhuma sade att Allah sände ut sallallahu alaihi wa sallam sade tayammum är två slag, ett för ansiktet och ett för händerna upp till armbågarna. Den här hadithen är rapporterad i Dar al-Qutni och imamen har sagt att den är mawquf.
Ja. Här har vi en athar. Kommer ni ihåg skillnaden på athar och hadith? Athar är vanligast någonting som berättas från en sahaba. Och det kallas också för mawquf. Yani det som stannar vid en sahabi. Och marfu', det är det som går hela vägen upp till profeten Muhammad a.s. Och den här hadithen berättas som en hadith och en athar. Och det korrekta är att det är ett uttalande från Abdullah bin Umar. Och det är sahih från Abdullah bin Umar. Taib. Här säger Abdullah bin Umar att man ska slå händerna i marken 2 gånger. Och att du ska göra tayammum genom att stryka upp till armbågarna. Hur ska vi förena mellan denna athar och den föregångna hadithen? Då säger här ulema att när det kommer till bevis i islam så går man först efter Koranen, autentisk sunna, ijma, konsensus, qiyas, analogi, och sen kommer också sahabas uttalanden. Men på ett villkor av att de inte trotsar och går emot något annat bevis. Yani sahabis uttalande kan vara ett bevis om det inte finns något annat bevis i frågan. Något annat uttalande i frågan. Okej? Men här finns det. Och om en sahabi säger något som går emot en hadith, det är hans ijtihad, han kanske trodde att det var på det här sättet, men det inte är på det här sättet, så är det inte ett bevis. Yani, vi kan inte säga du ska göra tayammum på det här sättet och ge företräde till Abdullah bin Umar framför profeten Muhammad a.s. Eller hur? Utan islam. Om profeten a.s. säger att du slår en gång, då slår vi en gång, inte 2 gånger. Okej? Okay? Så att det korrekta är att man slår händerna i marken en gång och inte 2 gånger. Här säger de att du ska slå en gång för ansiktet och en gång för armarna. Och det här är faktiskt åsikten av många av de lärda. Men det korrekta är att man slår bara en gång. Och det är åsikten av Imam Ahmed och många av Sahaba och många av Salaf. Trots att de andra 3 imamerna, Imam Shafi'i, Imam Malik och Abu Hanifa, säger att tayammum gör man genom att slå händerna i marken 2 gånger. Om ni läser deras fettböcker kommer ni finna detta. Baserat på denna athar. Men Allah alam, det som är mest korrekt är då den första hadithen. Wallahu alam. Vem läser nästa hadith? Harun.
Frukta Allah och låta det vidröra hans hud. Al-Bazzar, och den autentiska enligt Ibn al-Qatta, men Ad-Darqutni ansåg det mer korrekt att den är mursad.
Ja. Fortsätta.
Al-Tirmidhi rapporterar en liknande från Abu Ghraib också, radiallahu an, som han klassade som autentisk.
Ja. Här har vi en ny sahabi också, Abu Dhar. Är någon som vet vad han heter? Det som har memorerat 40 hadither vet. Jundub ibn Junada. Han var också en av de sahaba som blev muslim tidigt i Mekka. Känd för sin zuhud, sin kunskap, sin sanningsenlighet. Han dog år 32 hijra. Inshallah, hans berättelse om islam är väldigt intressant. Och någon gång ska vi göra en dars om hans biografi, inshallah. Taib. Här berättas då att profeten a.s. sa al-sa'id, och sa'id gick vi igenom förra veckan, som betyder jordens yta. Är wudu för muslimen även om han inte finner vatten på 10 år? Taib. Här lär vi oss att återigen att tayammum är från islam, det är tillåtet då man inte har vatten. Det är det man förstår av hadithen. Om han inte finner vatten. Eller om han finner vatten kan han inte göra tayammum. Yani, och då säger här Sheikh ibn Uthaymin rahmallah att man förstår av hadithen att om en person gör tayammum när det finns vatten så är hans wudu ogiltig. Och ber han baserat på det är hans bön också ogiltig. Okej? Okay? Och det finns några fall man har fått frågor om folk som haft tillgång till vatten och varit stressade och gjort tayammum. Taib, då är deras wudu och salah ogiltig. Ja. Eller de stänger av vattnet här till exempel, men det finns vatten i huset bredvid. Då är inte det en ursäkt, utan då måste du faktiskt gå och hämta vatten. Eller de stänger av vattnet i huset, men det finns en sjö framför huset. Ja. Kan du göra till hemma? Nej. Du måste gå och hämta vatten från sjön. Eller brunnen och så vidare. Okej. Okay. Så finns det vatten, måste man använda vattnet. Och då kommer vi också till en annan fråga som här Sheikh Ibn Taymiyyah säger. Vad är babit? Vad är då gränsen på att det finns eller inte finns vatten? Sheikhen säger om det finns en svårighet i att bära vatten, då finns det inte vatten. Gärna om de säger till dig du måste gå 10 kilometer eller 5 kilometer och bära vatten. Då blir det genast jättesvårt. Ta halva dagen kanske, eller hur? Att gå fram och tillbaka för att hämta vatten. Och då behöver du inte göra det. Om det är i ett avstånd där det blir svårt att transportera och bära vattnet, då behöver du inte använda vatten. Då kan du göra TM. Men om det däremot är enkelt att hämta vattnet, då måste du hämta vatten. Och han ser exempel av en person som har en bil. Han har en pickup och på bilen har han hinkar och han har en stor vattentunna till exempel. Är det svårt? Eller? Han kör 5 minuter, fyller på vatten, kommer tillbaka. Då måste han hämta vatten. Han säger också en annan liknande här. Han säger om du vet att det inte finns vatten i din omgivning så behöver du inte leta. Det är också en fråga. Du kanske befinner dig på en plats där du inte vet. Du är på en ny, du är ute i skogen. Du har aldrig varit där förut. Du är vilse till exempel. Om du inte vet så måste du kolla lite efter vatten. Okej? Okay? Om du vet att det inte finns vatten så behöver du inte leta. Men du har varit där förut. Du är där varje helg eller någonting. Du vet, här finns inget vatten. Kallas. Då gör du tayammum. Okej? Okay? Ja. Denna hadith bevisar också att tayammum ersätter wudu. As-sa'idu wudu ul-muslim. Yani att göra tayammum är muslimens wudu. Och här är en fråga som ulema diskuterar. Är tayammum som wudu? Eller är tayammum typ någon form av nödlösning som inte riktigt når nivån av wudu? Okej? Okay. Och den korrekta åsikten enligt denna hadith, baserat på denna hadith och andra bevis, är att tayammum ersätter wudu helt och hållet. Och ghusl. Det du kan göra med wudu kan du göra med tayammum. Det du kan göra med ghusl kan du göra med tayammum. Och vice versa. Okej? Okay. Så att det är exakt samma sak. Till exempel, en person har inte vatten och han gör tayammum för att läsa Koranen. Det är hans avsikt. Kan han då be med denna tayammum? Ja. Ja, precis. Ja. Eller han gör tayammum för att be en sunnabön. Kan han sen be en fardbön? Ja, det kan han. En person gör tayammum för att be dhuhr. Han ber dhuhr. Och sen kommer asr in. Kan han be asr med samma tayammum? Ja. Nej. Okej, okay. Han kan det. För att det är som wudu. Och det som bryter tayammum är det som bryter wudu. Okej, okay, så att tayammum ersätter el wudu och el ghusl till 100%. Även om han inte skulle finna vatten på 10 år. Och här använder profeten alaihissalam det som kallas för el mubalagha. Att man betonar när man pratar. Man nämner något stort som exempel. Det är väldigt orimligt att en person ska befinna sig på en plats där det inte finns vatten på 10 år. Men om det rent hypotetiskt skulle finnas så får han göra tayammum i 10 år. 20 år, 30 år, 40 år. Det finns ingen gräns. Tayammum ersätter wudu så länge han inte kan göra wudu eller ghusl. Men om han sen finner vatten så ska han frukta Allah och låta det komma på hans hud. Hadithen bevisar ju då också att tayammum ersätter wudu. Men om han finner vatten så ska han låta det röra huden. Man förstår av hadithen att en persons tayammum bryts då han finner vatten. Okej? Okay? Det är också en fråga som ulema har diskuterat. Och här kan man säga 3 olika scenarion. Låt oss säga att du var ute i öknen. Du gjorde tayammum och du bad dhuhr. Okej? Okay? Hade inget vatten. Och sen kommer asr in. Och du hittar vatten. Ska du då ta om dhuhr? ijma, konsensus. Alla ulema säger du ska inte ta om det. Du ber dhuhr med tayammum. Och innan asr hittar du wudu. Ska du ta en bön? Hitta vatten innan asr. Ska du då göra wudu och ta en bön? Nej, inte det heller. Tredje. Scenario två. Du gör tayammum, ber dhuhr. Du har inget vatten. Men efter bönen kommer vatten. Och det är fortfarande tid för dhuhr. Då säger också majoriteten av ulema, du ska inte ta om den. Scenario 3 är mer klurigt. Du gör tayammum. Och sen Allahu Akbar, du börjar be. Och sen kommer din kompis, mashallah, hitta vatten. I bönen. Och du ser honom i bönen. Kan du fortsätta be eller måste du bryta bönen? Ja? Nej, du måste bryta bönen. Inshallah, det är korrekt. Varför? För att vatten kommer. Och din ursäkt för att göra tayammum är att du inte har vatten. Och nu försvinner ursäkten, då måste du yani, göra wudu som vanligt. Och därför en rolig gåta som Sheikh Uthaymin brukar nämna. Han säger, vad är det för person som ber och hans bön bryts av att det kommer en bil? Folk bara, hur kan hans bön brytas av en bil? Och då säger han i slutändan svaret, det är en person som ber ut ur öknen med tayammum och hans kompis kommer med vatten. Men det är hans ben bryts igen. Men det är svårt att klura ut själv sådär. Taib. Ja, vi går vidare till nästa hadith. Hadith Abu Sa'id. Vem läser? Khalid. Höj rösten.
Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu sa, två män begav sig ut på en resa. Medan stig gick in och de inte hade vatten, så gjorde de tayammum med ren jord och bad. Efteråt fann de vatten inom bärre stig, så en av dem gjorde om bönen och var ren men inte den andra. Sedan kom de till Allah, sände bud sallallahu alaihi wa sallam och nämnde detta för honom. Han sa till den som inte gjorde om bönen, du har handlat ut med sunnan och bönen du gjort är accepterad. Och han sa till den andra, du belönas två gånger. Abu Dawud och An-Nasa'i.
Taib, här har vi en till berättelse då. Två sahaba var ute på en resa. De hade inte vatten. Bönen kommer in. Så de gjorde tayammum och bad sin salah. Och sen hittade de vatten innan bönen gått ut. Och då tog den ena personen om bönen. Det var det vi pratade om. Scenario nummer två i förra hadithen. Och den andra tog inte om bönen utan nöjde sig med den första bönen han bett då. Och sen när de kommer och nämner detta för profeten alaihissalam, så säger han till personen som tog om bönen, eller den som inte tog om bönen, att du har uppnått sunna, eller du har praktiserat sunna och din bön är korrekt, och den andra personen att han får belöning två gånger. Taib. De lärda säger att den här händelsen var innan dessa sahaba kände till bestämmelsen. Yani, innan de kände till bestämmelsen. Och det var därför den andra mannen tog om bönen. Hänger ni med? Och senare när han fick veta det här svaret, att den första mannen som inte tog om bönen var den som gjorde rätt, så kallas lärde han sig. Okej? Okay? Så det här är inte någonting som man ska komma och praktisera idag. Utan den här mannen baserade på ishtihad, det han trodde var rätt. Att han tog om bönen. Men profeten alaihissalam nämner att den som inte tog om bönen var den som praktiserade sunna. Och att praktisera sunna betyder här att göra vad som är rätt. Eller hur? Att göra vad som är korrekt. Men den andra får två belöningar. Då kanske någon säger, men vadå? Han får två belöningar. Får inte han mera belöning än den första? Nej. Det får han inte. För att praktisera sunna är bättre. Även om du gör mindre än den som praktiserar någonting som inte är sunna och gör mer. Hänger ni med? Och den här mannen fick två belöningar. För att han inte visste. Han gjorde ijtihad. Och bad samma salat två gånger. Så han belönas för bönen två gånger. Okej? Okay? Men för att han inte visste. Då kan ingen komma idag och säga. Men jag ska också göra samma sak. Du vet. Att det inte är korrekt att göra så. Så du ska inte göra så. Och till och med att du kör till minnen. Men att du kanske till och med får synd. Inte att du får någon belöning. För att du vet att det här inte är sunna. Så du ska inte komma och praktisera det. Men den här mannen visste inte. Och gjorde sitt bästa. Och då belönas han för sin goda avsikt. Och han nämns också då i hadithen att de här två männen inte hade vatten och gjorde wudu sa'idan tayyiba. De gjorde wudu eller gjorde tayammum på jordens goda eller rena yta och gjorde sin sala. Och den bevisar också som tidigare hadither att det är tillåtet att göra tayammum om man inte har vatten. Och här nämndes också vilken slags jord som de gjorde tayammum på. Han beskrev den som ren jord. Och Sa'id, vi sa, det betyder jordens yta. Jordens rena yta. Okej? Okay. Och det här nämner Allah också i Koranen. فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا Surat al-Ma'ida, vers 6. Och här finns det ikhtilaf som vi kanske nämnde lite kort förra veckan. Kan man göra tayammum på hela jordens yta? Eller är det begränsat till jord och sand? Vad säger ni? Kan du gå ut här och göra tayammum på den här gräsmattan som är full med slask? Eller måste det vara torr sand och jord och lera och liknande? Vad säger Amin?
Allt.
Allt på jordens yta. Så länge det är tayyib, det är rent igen. Tayyib. Imam Ahmed och Imam Shafi'i är på åsikten att tayammum bara kan ske på jord som har yani damm eller typ sand på sig. Och de säger att jorden som inte har gubbar, yani sand eller damm på sig, som inte fastnar på händerna, kan man inte göra tayammum med. Okej? Okay? Medan de andra imamerna som Abu Hanifa och Imam Malik är på åsikten att man kan göra wudu eller tayammum med allt på jordens yta. Spelar ingen roll om det finns sand eller damm på det eller inte. Gärna stenar, grus, sand, gräs. Spelar ingen roll om det är blött eller torrt. Spelar ingen roll om marken är bränd. Spelar ingen roll om det är gräs, om det är träd. En allting på jordens yta kan man göra tayammum med. Taib. Och till och med vissa eller man ser då väggar utomhus. För att det finns, de är gjorda av sten eller betong och det finns då sand på dem och så vidare. Och det här är också åsikten av Al-Auza'i och Sufyan al-Thawri. Och det är även hos Imam Ahmed en annan åsikt. Och det är också åsikten av Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn al-Muflih och många andra lärda. Gärna att hela jordens yta kan man göra tayammum på. Och det är också det som vi nämnde förra veckan går mer hand i hand med islams syfte. Att islam har kommit för att underlätta. Och det var hela syftet med tayammum att underlätta. Men om du nu säger att du bara får göra tayammum på sand, då blir det genast komplicerat. Då blir det typ, men vi har ingen sand i Sverige, förutom i sandlådan. Så att du kan inte göra tayammum om du är ute i svenska skogen till exempel. Då blir genast det här, det blir inget som har underlättats för oss. Hänger ni med? Och vi nämnde också att sahaba, när de reste till platser som inte hade sand, inte brukade bära med sig sand. Utan de gjorde tayammum på den marken de befann sig. Vilket också är ett bevis och argument på att man kan göra tayammum på hela jordens yta. Okej? Okay? Men om en person till exempel befinner sig inomhus och behöver göra tayammum, så är det tillåtet, som Sheikh Albani gjorde när han blev sjuk, att han ligger på sjukhussängen och inte kan göra wudu. Då hade han som en bricka eller typ fat med sand på under sängen typ. Så han gör tayammum på den här sanden när han ska be. Att han har den här sanden inomhus. Det är okej. Okay. Taib. Ett fel som vissa gör att de går och bär på en sten i fickan. Och gör tayammum på den här stenen 1000 gånger. Nej, då säger jag, det går inte för stenen har ingen damm eller någonting på sig. På samma sätt som du inte kan göra tayammum på den här väggen. För det är målarfärg på den. Det är ingen sand eller sten eller någonting alls. Men om det däremot är utomhus så funkar det. För att då finns det då rubar och sten och liknande på väggen. Alltså den är inte målarfärg. Wallah. namn. Så grunden är att man kan göra teemon på hela jordens yta. Allting på jordens yta funkar att göra teemon på. Men utomhus. Det är också en fråga som kommer. Kan man göra teemon på den här mattan här inne? Kan man det? Nej. För den är inte Saidan Tayiban. Den är inte jordens yta. Hänger ni med? Så det går inte att göra teemon på den här mattan. Eller golvet hemma och liknande saker. Ja. Vi går vidare till nästa hadith. Vem läser? Varsågod. Al-Hakim. Ja. Här nämns det från Ali radiyallahu anhu eller från Ibn Abbas radiyallahu anhu beträffande Allahs vers om ni är sjuka eller på resa, att en person som då har en skada från en strid och blir junub eller sår och fruktar att han dör om han gör ghusl ska göra tayammum. Här nämner Ibn Abbas ett exempel, och det är inte begränsat till att få ett jack i huvudet eller till ett djupt sår, utan det faktiskt omfattar alla sjukdomar där man kan ta skada av att använda vatten, och det begränsas inte heller till resa, utan det spelar ingen roll om du är resande eller bofast. Och här säger Sheikh Bassam i hans förklaring på Bulugh al-Maram, han säger att al-ulama säger att personen kan göra tayammum om han är rädd för att använda vatten, att hans kropp kommer att ta skada. Om du är rädd att kroppen kommer att ta skada kan du göra tayammum. Du är rädd att bli sjuk, eller du är rädd att din sjukdom kommer att öka, eller du är rädd att ditt tillfrisknande kommer att fördröja, eller att du kommer att få spår och liknande. Då behöver man inte använda vatten till wudu eller ghusl, utan kan använda tayammum. Det kan vara många. En person till exempel har en brännskada. Ska han göra wudu? Nej. Läkarna kanske säger att huden måste torka. Ja. Vissa har jättekänslig hud och inte kan använda vatten. Chalas. Tar du skada av att använda vatten, gör tayammum. Och så vidare. Eller en person har en skada, ett djupt sår och tillfrisknandet fördröjs av att använda vatten. Han kan använda vatten, men istället för att det läker på en vecka kanske det läker på 2 månader om han använder vatten varje dag på sina sår. Då ska han inte heller göra takalluf, göra det svårt för sig själv genom att göra wudu när han kan göra tayammum. Hänger ni med? Vissa de har den här att de vill ha al-azm. De vill alltid köra the hard way. Fast det finns att islam är underlättat. Men de vill ha det att nej, vadå tayammum? Jag kan göra vatten. Eller hur? Vissa de är så här tuffa igen. Och det blir fel. Allah tycker om att man gör det han har underlättat. Och man ska inte skada sig själv på något sätt. Här nämner också Sheikh Ibn Uthaymin att om en person har ett sår, så säger Sheikhen, kan man tvätta det utan att det tar skada eller tillfrisknandet fördröjs, så kan man tvätta försiktigt. Kan man inte det, så kan man stryka. Att du till exempel gör wudu, istället för att tvätta och gnugga på såret, så bara tar du lite fukt och stryker över såret. Om du inte har plåster. Kan du inte göra det heller, så kan du göra tayammum för den kroppsdelen som du inte tvättar. Okej? Okay? En person har till exempel brännskada på vänster armen. Han gör wudu som vanligt på resten av kroppen. Men när han kommer hit, kan han tvätta, tvättar han. Om han inte tar skada. Kan han inte tvätta, stryker han. Försiktigt, fuktigt. Kan han inte göra det heller, så gör han tayammum för den armen. Okej, okay? Tayammum som vanligt. för den armen och wudu för resten av kroppen eller ghusl för resten av kroppen. Okej?
Okay? Mitt i wudun
eller efter wudun? Båda funkar. Nam. Nästa hadith. Vem läser? Ibrahim. Båda två.
Ali radiyallahu anhu sa det. Jag fick en fraktur i en av mina underarmar. Så jag frågade Allah sändebud sallallahu alaihi wa sallam. Och han beordrade mig att stryka över förbandet. Ibn Majah med en väldigt svag kedja. Hadith 147. Och från Jaber beträffande mannen med huvudskadan som gjorde ghusl och sedan dog. Det hade räckt för honom att göra tayammum och han lindar in sin skada med ett bandage och sedan stryker över det och därefter tvättar resten av sin kropp. Slut på citat. Rawahu Abu Dawud med en svag kedja och det finns en meningsskiljaktighet gällande dess återberättare.
Nej. Dessa hadither handlar om att stryka över sitt bandage eller sitt gips. Okej? Okay? Och även om hadithen är svag, den första hadithen, så säger ulema att dess betydelse är korrekt. Okej? Okay? Vi talade i förra hadithen om en person som har en skada som är blottad, yani den är inte täckt med bandage eller gips eller liknande. Och han nämns att Ali radiyallahu anhu då fick en skada och hade en jabira. Och det är typ som en förr i tiden kanske hade en träpinne och någonting som höll det stabilt och täckte det och så vidare. Att han då fick den här tillåtelsen att stryka över detta. Och här säger ulema då att det är tillåtet att stryka över sina sår eller över sin gips eller bandage. Det kan vara plåster också. Och då ser ulema här att det finns lite skillnad på att stryka över sina bandage och att stryka över strumpor. Kommer ni ihåg att vi talade om det? Stryka över strumporna. Vi gick igenom kapitlet om att stryka över strumporna när man gör wudu. Och vi sa att man ska ha satt på sig strumporna när man har wudu. Man ska stryka på översidan. Man får inte stryka mer än ett dygn om man är bofast. Tre dygn om man är resande. Man får inte stryka när det är janaba och så vidare. Kommer du ihåg det? Tayyip. Att stryka över bandage och gips är inte alls samma sak. Ulema säger att det här skiljer sig. Det finns många saker som skiljer sig. Till exempel så säger de här. Att stryka över gips eller bandage kan man göra i både den lilla och stora orena tillståndet. Genom wudu eller ghusl. En person har brutit armen, han har gips. Kan han göra ghusl? Kan han det?
Jo, men så länge det inte blir...
Ja, han ska göra ghusl. Om han får janaba måste göra ghusl. Men han håller handen utanför genom vattnet. Att han inte duschar sönder hela gipset. Hänger ni med? Men han måste göra ghusl. Och sen istället för att tvätta så stryker han bara över den. Okej? Okay? Så att man kan göra, stryka över det, både i det lilla och stora orena tillståndet. De säger också här att en annan skillnad är att du kan stryka över gips och bandage så länge du har det på dig. Till skillnad från strumporna där det var tidsbegränsat. Här en person har gips i 2 månader. Kan han stryka över gipset i 2 månader? Ja. En annan skillnad var också att när man stryker över strumporna, man stryker på översidan. Gipset eller bandaget du stryker på hela. Gärna översidan, framsidan, hela. Försiktigt. Inte tvätta, du bara med fuktig hand stryker över hela. En annan skillnad var också att när man sätter på sig strumporna för att stryka över dem måste man ha wudu. Till skillnad från gips och bandage, där är det inte ett villkor. Gärna en person bryter armen, hamnar på akuten och får ett gips. Han hade inte wudu. Katastrof, eller hur? Om han ska måste ha wudu. Så han behöver inte ha wudu, utan han stryker bara på bandaget eller gipset tills han tar av det. Ja. Nästa hadith är också viktig. hadith Jabir. Det finns en berättelse bakom den. Och det var Jabir sa att vi begav oss ut på en resa. Och en av oss fick ett sår, eller hack, vad heter det, jack i huvudet. Jack eller han fick en fraktur, ett jack i huvudet eller ansiktet. Och sen på natten så sov den här mannen och fick en våt dröm. Han var skadad, allvarligt skadad. Och han sov och han fick en våt dröm när han blev junub. Och då frågar han sina resekamrater vad han ska göra, om han kan göra tayammum. Och de säger till honom nej. Typ det finns vatten, du måste göra ghusl. Och mannen gjorde ghusl och vatten kommer in i såret på huvudet och mannen dog. Och sen när de då kommer tillbaka till Medina och berättar detta för profeten alaihissalam så blir han arg. Och han säger qataluhu, qatalahumullah. De dödade honom och Allah dödade dem. Skulle de inte fråga om de inte visste? För sannoliken så är botemedlet mot okunskap att fråga. Och det skulle räcka för honom att göra tayammum och så vidare till slutet på hadithen. Och Sheikh Albani nämner att början på hadithen är sahih. Och där det skulle räcka att därifrån är hadithen svag. Så själva berättelsen i sig själv är autentisk. Men sen slutet med att göra tayammum, den delen av hadithen är svag. Taib. Den här hadithen är väldigt viktig. Och det är att den här mannen som var ute på resa och skadade sig allvarligt. Det skulle ha räckt för honom att göra tayammum. Eller hur? För att om han häller vatten på huvudet så kan han dö. Ni vet ju själv om du har en person, ett öppet sår som kanske går in i hjärnan eller någonting. Du kan inte hälla vatten på såret. Taib. Så du får göra tayammum. Varför? För islam har lärt oss att som här ulema säger, Allah kräver inte mer av oss än vad vi kan. Två, Allah säger, döda inte er själva. Ta inte självmord. Och hadithen, la darara wa la dirar, får inte skada dig själv. Taib. Så islam är enkelt. Ja, ni kräver inte av oss att göra någonting som leder till skada. Skada oss själva eller andra. Men som han alla, han frågade sina vänner och de gav en felaktig fetva. De gjorde ijtihad och tänkte att det finns vatten. Man får inte göra tayammum om det finns vatten. Så de sa till honom, gör ghusl. Mannen gjorde ghusl och qaddar Allah, han dog. Subhanallah. Och här förstår man också allvaret av att ge felaktiga fatawa. Och profeten alaihissalam sa sen, han blev arg. Och sa de dödade honom och alla dödade dem. Yani jaza'an wifaqa. Som de gjorde mot honom och alla gör mot dem. Och sen sa han väldigt fint, visste de inte. Att botemedlet mot okunskap är att fråga. Och han kallade det här okunskap för en sjukdom. En shifa. Alltså medicinen mot okunskap är att fråga. Och medicin använder man vad? Man är sjuk, eller hur? Så han kallade profeten alaihissalam al-jahl för en sjukdom. Och dess medicin är att söka kunskap. Och här förstår man faran av att vara okunnig om islam. Att det är nästan som en sjukdom på människan. Som han alla. Och det kan leda till han och andras fördärv. Att de går under. Så det är jätteviktigt att ha kunskap. Och hur får man kunskap? Genom att studera och genom att fråga. Fasalu ahli dhikrin kuntum la ta'lamun. Och vi lär oss också av hadithen faran av att uttala sig om islam utan kunskap. Faran av att ge felaktiga fatawas utan kunskap. Som tyvärr är väldigt vanligt idag. Där vi befinner oss i en tid som profeten alaihissalam sa innan domedagen. Att yani, dumma människor kommer att prata om stora saker. Eller att folk, de lärda kommer dö och folk kommer vända sig till okunniga människor. Och ta dem till sina ledare och kommer att fråga dem och de kommer att svara utan kunskap och de kommer att vilseleda sig själv och vilseleda andra. Och det här är från domedagens tecken. Idag du ser nästan vem som helst prata om islam. Till och med ibland du hör om folk i skolan kuffar. Inte ens, vi pratar inte om ulema, vi pratar om kuffar. uttala sig om islam, vad som är halal, vad som är haram, och hijab är inte från islam, jag vet inte vad de påstår. Men vem är du aslan att öppna munnen om islam? Har du studerat någonstans? Kan du ens arabiska? Har du ens läst Koranen en gång i ditt liv? Subhanallah. Och sen, mashallah, de blir värsta muftis. Ha? Allah musta'an. Är det inte så? Och sen är vi okunniga muslimer också. Så vad tycker du? Och han, som att det är någon SIFO-undersökning. Kom igen, vadå? Vad tycker du? Finns inte vad jag tycker om islam? Islam, det är vad säger Allah? Vad säger profeten? Vad jag tycker är det oväsentligt. Eller hur? Ska mina åsikter gå före islam? Är islam baserat på åsikter? Lä. Islam kan inte gissa dig fram till någonting. Du kan inte komma med en åsikt, utan islam är qala Allah wa qala Rasul. Eller hur? Så väldigt, väldigt farligt att uttala sig utan kunskap. Och det är från de stora synderna. Wa anta qulu ala Allahi ma la ta'lamun. Att ni säger om Allah vad ni inte vet. Strikt haram i islam. Att öppna munnen och säga halal och haram. Om du inte vet, vad säger du då? Allahu alam. Enkelt. Allahu alam. Och du kan hänvisa till någon annan. Så fråga han kanske vet. Kolla i den här hemsidan, kolla på den här boken. Vi kan kolla upp frågan till senare. Men vissa har svårt för det här. Att säga jag vet inte. Utan han vill vara den här Mr. Know-it-all. Den som kan allt. Ja? Jag finns inte, jag vet inte, jag finns inte med på kartan. Han skäms. Wallahi, vi har de stora ulema. Sahaba. De efter, de säger Allahu alam på så många frågor, eller hur? Så vad ska då vi säga? Så det är ingen skam och inget fel att säga Allahu alam. Jag vet inte. Fråga de lärda. Allah al-Mustan. Ja. Och sen finns det en till hadith i kapitlet. Men den är svag. Och ingen bestämmelse baseras på den. Och det hadithen säger att från sunna är att en person som gjort tayammum och bett en bön och sen vill be en till bön ska göra en ny tayammum. Men den hadithen är svag. Jättesvag. Och ingen bestämmelse baseras på den. Utan som vi sa innan, en person kan be flera böner med en och samma tayammum. Och där är vi färdiga med detta kapitel. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.